Kallat av kärandena, och det innebär att det är ett av ombuden, nämligen advokat Blomgren, som inleder. Varsågod.
Tack. Hur långt hade du kommit i din utbildning 1984?
Utbildningen 1984. Då fullgjorde jag mitt specialistblock inom rättsmedicin. Och jag hade nästan fullgjort hela placeringen inom rättsmedicin och hade sen kvar den kliniska tjänstgöringen inom landstinget.
Okay. Hur titulerade du dig själv då?
Ja, min titulation var ju legitimerad läkare. Och på rättsläkarstationen var jag anställd som underläkare.
Var var din arbetsplats då, 84?
Ja, det var under hela 1984.
Ja, var jobbade du i mitten av 84?
Nu ska vi se. Under hela 1984 så var jag verksam på Statens rättsläkarstation i Solna.
Ja. Hur många år arbetade du tillsammans med Jovan Reis?
Ja, jag har arbetat med honom hela tiden. Ja, när jag var verksam på rättsläkarstationen.
När började du där då? När började du på...
Och jag började på rättsläkarstationen, det var väl jag tror det var 1 februari 1979, direkt efter läkarexamen.
Okej, så det var flera år alltså du arbetade med honom?
Och sen jobbade jag på rättsläkarstationen fram till och med, jag tror det var november 1980, för då hade jag samlat på mig tillräckligt med meriter för att kunna fullgöra min AT-tjänstgöring inom Stockholm.
Vad hade du för relation med Jovan Reis?
Ja, min relation till honom var... Ja, den var faktiskt väldigt god.
Så.
Och ska jag vara ärlig så var nog jag själv den enda som kunde samarbeta med honom. I princip allting som jag har lärt mig inom det rättsmedicinska området har jag lärt mig av honom.
Så du respekterade honom?
Och han var min mentor, kan man säga. Mm. Han var min handledare inom det... Ja, inom doktorsarbetet som jag höll på med.
Mm. Hur såg din familjesituation ut i början av 84?
Familjesituation i början på 84. Nu ska jag se, 84. Ja, då sammanlevde jag med Margareta Eriksson. Och vi hade påbörjat, vi köpte en tomt i Täby kyrkby som vi byggde ett hus på i slutet av 1983. Men det riktiga husbygget påbörjades i början på 1984. Och det var faktiskt någonting som tog all min lediga tid. Nästan för mycket faktiskt.
Ni bodde där fast det inte var färdigställt?
Men vi kunde inte bo där för att det tog tid att i ordning ställa.
Okay.
Jag vill minnas att vi flyttade in i villan april, maj någon gång. Men slutbesiktningen från kommunens sida ägde rum den 14 juni i alla fall.
Okej. 84. Och hur har ditt liv förändrats efter det? Det är en omfattande fråga, du får dela upp den om du vill.
Jag har nästan lika svårt att redogöra för det som Thomas hade. Jag skulle snarare vilja fråga vilket liv, för jag anser mig inte ha något liv idag.
Och hur kommer det sig? Vad är det som är på tok?
Ja, hur det kommer sig. Det kommer sig där av att jag blev anklagad för mord, och inte bara ett mord utan det är flera mord, och sen har anklagelserna staplats ovanpå varandra. Och det säger sig självt att det inte är så lätt att leva i samhället med en sån stigmatisering som det innebär. Man drar sig undan helt enkelt, man undviker folk. Man kan aldrig öppet säga vem man är eller säga sina åsikter om saker och ting när folk diskuterar det, för att ja, man blir stämplad. Sunt förnuft säger det.
När blev du det då? När började det?
Ja, mitt lidande har faktiskt pågått ända sedan den 3 december 1984 när jag greps första gången. Det var då man gick ut till allmänheten och massmedia tog tag i situationen. Och skrev den ena lögnen efter den andra, och det, vilket inte kunde bemötas. Och
har du sett några av de här?
Hur ska jag förklara det? Det vidareutvecklades ju vidare på så vis att jag var rädd för vandalisering. Vilket i och för sig hände vid några tillfällen, men jag kan inte bevisa att det beror på det jag blev utsatt för. Det kan ha varit vanlig vandalisering så att säga. Men det medförde i alla fall att jag så småningom fick en direkt hotbild mot mig. Därför att i december 80... Nu ska jag se. Du frågar bara saker som ligger 25 år bakåt i tiden. Det är inte så lätt att hålla ordning på åren. Det måste vara i december 86. För då hade jag flyttat ifrån villan och flyttat till eget boende. Då ringde kriminaljouren i Stockholm upp mig plötsligt en kväll och sa att jag stod under mordhot. Och då förändrades mitt liv verkligen drastiskt. Därför att då insåg jag att nu går det inte ens en gång att ha en öppen adress. Nu gäller det att skydda sitt både utseende och boendeplats och så vidare. Och 1986 var det överhuvudtaget det här med sekretessskyddet i samhället inte speciellt utbyggt. Och det fanns massor med luckor. Så jag fick ingen som helst hjälp i att försöka täppa igen alla luckor och alla dataregister som var öppna. Och den närmaste tiden efter det åtgick åt att försöka täppa till alla luckor och ta reda på hur man lever som sekretessskyddad. För det är ingalunda lätt. Jag har full förståelse för de kvinnor som förföljs av sina män.
När fick du veta att man misstänkte dig för brott första gången?
Ja, om du menar en officiell delgivning, den kom ju 3 december 84.
Och när tog...
Men däremot så kan man läsa av människors sätt och ja, hur andra människor är. Och det märkte jag redan 1982.
Och vad kom
när,
det sig?
När min hustru tog livet av sig. Och det låg hela tiden som en sordin i överstämningen.
Och när återupptog man de här mordmisstankarna?
Ja, vilka mordmisstankar?
Ja, dels de med Ann-Katrin och dels de nya, så att säga. När kom de upp?
Ja, du ska vara helt ärlig så känner jag inte till det. Jag vet bara så mycket att polisen har företagit utredning i Ann-Katrins ärende, det vill säga min hustrus ärende, vid 4 olika tillfällen. Men de har inte pratat med mig om det, utan all information har kommit via massmedia. Det vänder jag mig också emot.
När utreddes Ann-Katrin senast?
När Jennys utredning öppnade senast.
Ja, när var senaste gången man utredde det?
Ja, när var det?
Var det 20 år
sedan? Jag kommer faktiskt inte ihåg, men den som var som förhörsledare då hette Bo Vide i alla fall.
Men var det 20 år sedan, eller var det 15 år sedan, eller var det 10 år sedan, eller var det 5 år sedan?
Ja, det var väl någon gång under 90-talet, har jag för mig.
En av de här gångerna som Ann-Katrins död utreddes igen, så gjorde man på ett lite speciellt sätt. Kan du berätta lite om det?
Vad menar du med speciellt?
Man gjorde en rekonstruktion, eller hur?
Ja, att företa en rekonstruktion är inget speciellt i och för sig.
Vad hände efter
ja,
det?
Ja, rekonstruktionen skedde i november 1985. Ja, det känns svårt att berätta om det, men
vad vis, ja. Var det nog mer än den som var på gång samtidigt? Vad hände annars i de här misstankarna samtidigt?
Nej, det hände väldigt mycket i november 85. Därför att dels var själva rekonstruktionen som fick mig att gå tillbaka i tiden och mina känslor. Och sen parallellt med det kastas in i nya polisförhör där man ifrågasätter precis allting som man har sagt tidigare. Till råga på allt så jag kan inte leda det i bevisning, men min minnesbild var först i alla fall att man på de fotografier som Ann-Katrin hade tagit.
Fick du se, visade polisen foton på henne?
Ja, polisen visade foton på henne.
Vad hände då? Vad hände efter det? Vad hände sen? Vad hände efter det? Vad hände dagen efter det här?
Dagen efter?
Ja, vad hände det någonting speciellt precis efter man hade gjort allt det här?
Ja, i samma veva så fick jag beskedet om att mitt förordnande inte skulle förlängas på rättsläkarstationen. Och det innebar att jag var arbetslös.
Och hur kändes det då?
Och allt det sammantaget fick mig att fatta beslutet att ta mitt liv. Så enkelt var det. Jag orkade helt enkelt inte mer.
Hur gjorde
du? Jag kände mig våldtagen in på bara kroppen.
Mm. Hur gjorde du det? Hur gjorde du ditt självmordsförsök?
Ja, självmordsförsöket skedde tidigt under morgontimmarna. Då jag intog en dödlig dos av läkemedlet metadon som jag hade kommit över när jag hade terminalvårdat en anhörig i hemmet som hade dött en kort tid innan. Och de läkemedlen, bland annat metadon, hade jag tagit hem till mig för att lämna in till apoteket för destruktion. Men tabletterna fanns kvar hemma.
Vad fick du för men av det här?
Men det som hände på morgonen, det var att min son, som då var i stort sett nyfödd, vaknade. Så att Margareta vaknade och upptäckte att jag låg inte bredvid henne i sängen. Så hon gick upp för att leta efter mig. Och då hade jag lagt mig i ett rum bredvid sovrummet. Och det utlöste ju naturligtvis panik även hos henne. Vad ska man göra? Så att hon såg till att ambulansen kom fortast möjligt. Och i ambulansen, så vad jag förstår nu, så fick jag hjärtstillestånd. Och vid införandet till Danderyds sjukhus så höll jag på att svalna. För då var min kroppstemperatur 35,8 noga räknat. Men där blev jag utsatt för heroiska återupplivningsförsök. Vilket ledde till att jag sitter här idag.
Fick du någon men av det här?
Ja, du. Det var mycket som blev utslaget. Framförallt min hörsel. Och det finns mycket annat som har slagits ut. På den neurologiska sidan. Bara som ett exempel, jag kan inte känna skillnad på varmt och kallt. Vilket resulterar i att jag bränner mig ganska ofta.
Fick du genomgå någon rehabilitering? Och lära dig teckenspråk och så?
Ja, det är att till att börja med så insåg jag inte vad en nedsatt hörsel innebär. Jag liksom sköt ifrån mig. Och ville enbart skjuta in det på att ja, skaffar man hörapparater då går det att leva normalt. Men som svårt hörselskadat så går det inte att leva normalt. Det bara är så.
Men
det är ju för inte ensam om. Det är många hörselskadade i vårt samhälle och de har samma problem.
Den här polisutredningen, fortsatte den medan du låg på sjukhus? Och...
Ja, när det gäller polisutredningen så förlängde polisen utredningen hela tiden. Min advokat begärde att få papperna på bordet, att nu får ni bestämma er. Men det sköts upp hela tiden. Man tog ifrån mig mitt pass så jag kunde inte resa. Beslagen kvarhölls. Och tiden gick. Och det gick ända till augusti 1986 tror jag det var. Då åklagaren som heter Torsten Wolf la ner undersökningen. Och då kändes det skönt för en gångs skull att nu pågår det ingen utredning. Men då blev mina hörselbesvär desto mer utpräglade och uttalade. För då gick det upp för mig att även om jag är fri och inte anklagad för någonting längre så är det ett enormt steg att gå vidare, att få ett arbete med en svår hörselskada. Jag provade dock att gå vid sidan om som lärling eller vad man ska kalla det för på läkarmottagningar för att se hur mycket som överhuvudtaget uppfattar av patientkontakt. Och det visade sig att det går inte. Hur gärna jag än vill så jag klarar inte av det.
Så hur har du försörjt dig sedan dess då?
Min försörjning, den har bestått i att sedan 1985 Då fick jag full lön utan jourkompensation ifrån rättsläkarstationens sida. Men efter 85 så hade jag inget arbete överhuvudtaget. Men eftersom mitt självmordsförsök inträffade i slutet på november 85 så vart jag sjukskriven. Och den sjukskrivningen pågick väldigt länge. Och det vart diskussioner på Försäkringskassan om vad man skulle göra för att få in mig i arbete igen. Och jag gick på arbetsrehabilitering och gud vet allt vad de hade. Men det var ingenting som... Jag hade alltså kontakt med AMS Hörsel i Uppsala. Men sjukskrivningen förlängdes då allt eftersom. Och sjukskrivningen omvandlades sedermera till en förtidspension eller sjukpensionering.
Och det är du än idag, eller?
Och det lever jag av än idag.
Mm. Vet du om det gjordes någon personutredning av dig i de här rättegångarna och utredningarna?
Ja, du, personutredningar ska väl ha gjorts. Bland annat så kommer jag ihåg att det var en mycket sympatisk herre som kom upp i häktet och pratade med mig. Men vad han hette, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men den utredningen ska ingå i förundersökningen.
Har du något minne av...
Ja, gjordes det ju även en liten sinnesundersökning av Tuck eller vad han hette. Ja, sen har jag gått på andra psykologiska och logopediska utredningar på Danderyds sjukhus.
Kommer du ihåg vad de här personutredarna kom fram till vad gällde just de här anklagelserna om mord och styckning och kannibalism? Och...
Ja, jag har bara som hastigast läst igenom de pappren, för jag har inte själv tillgång till dem, men alla utredare har ställt sig ytterst frågande till att ja, hur jag överhuvudtaget skulle ha kunnat begått det jag har blivit anklagad för. Att jag måste ju i sådana fall vara föremål för en stor rättspsykiatrisk undersökning för att de ska kunna ge något ytterligare svar. Att det fanns ingenting som talade för något konstigt eller märkligt.
Den här polisutredningen. Hur intresserade var polisen av vad du gjorde den 11 juni 84?
Ja, den 11 juni 84, det vill säga annandag pingst, har jag idag faktiskt inget direkt minne av att de har frågat ut mig om. Därför att polisens enda inriktning var att förhöra mig om den 9 juni då man antog att styckningen hade ägt rum.
Kommer du ihåg vad du gjorde den 11 juni? Du kanske har fått hjälp att komma ihåg det.
Ja, jag för min del presenterat en väldigt diger sammanställning närmast timme för timme med kontakter med olika människor. Men det är alltså sådant som jag har kunnat avge efter det att jag blev förhörd av polisen.
För de ställde då inga detaljerade frågor.
Det är uppgifter som har härrört ifrån andras dagboksanteckningar, samtal med anhöriga, plus att man själv har fått tänka igenom saker och ting i sin egen hemmiljö. För den som sitter häktad är inte kapabel att prestera någonting, så enkelt är det.
Du har ju en son, stämmer det?
Ja, jag har en son.
När är han född?
Ja, han är född i oktober 86.
Mm. Har du något umgänge med honom? Träffar du honom?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Har du någon kontakt med Margareta? Din förra...
Det har jag inte heller.
Kan du försöka att beskriva lite hur din omgivning har påverkats av det här? Din mamma och dina vänner?
Ja, min omgivning har ju närmast bestått av mina föräldrar. För att någon övrig kontakt med andra människor, det har jag inte haft, det har jag inte kunnat ha. Det är heller ingen som har velat söka kontakt med mig. Och jag har inte den personligheten att jag liksom tränger mig på andra människor för att liksom prata med dem. Det gör jag inte. När det gäller min mor så hon var anställd på Rikspolisstyrelsen. Och som hon själv har berättat för mig, så kom kriminalkommissarien Inger Reneborg upp till henne på jobbet den 3 december 84. Och han var så väldigt, väldigt kaxig och tyckte att ja, din son sitter uppe på taket. Det är det häktet då på polishuset. Hon förstod ju ingenting, att vad gör han där, att undersöker han någon eller vad? Nej då, han är misstänkt för mord. Och det var ju som att ta tappen i en tunna, liksom. Hon bröt ihop fullständigt. Och sen sa han åt henne att det tar bara en vecka, så sen kommer erkännandet som ett brev på posten, att du behöver inte vara orolig. Och i och för sig, det är ett välkänt faktum att den som är skyldig och sitter anklagad, den erkänner oftast inom en vecka. Det tar inte längre tid förrän man bryts ner, helt enkelt. Men något erkännande kom inte, varken från mig eller Thomas.
Vad hände med din mamma då och hennes...
Ja, hon fick ju packa ihop sina finaler och gå ifrån arbetet omgående.
Redan i december 84?
Redan i december, samma dag. Därför man tillåter inte polisanställda. Jag som har anhöriga som är anhållna. Och de får inte jobba.
Fick hon tillbaka sitt arbete sen när du blev...
Nej. Därför att polisen halade ju drog på utredningen så länge. Och för att kunna försörja sig själv så blev hon tvungen att sjukskriva sig. Och den sjukskrivningen pågick det var väldigt länge i alla fall. Det var väl upp mot ett halvår i alla fall, tror jag. Men sen beslöt Rikspolisstyrelsen att man skulle omplacera henne i någon statlig tjänst. Och då var hon omplacerad till Musikaliska akademin i Nybrokajen. Men till saken hör att hon faktiskt hela tiden har stått utanför hela etablissemanget. Så tillvida att det har inte funnits någon som har löneförhandlat för henne. Och under närmare 10 års tid så fick hon ingen sedvanlig löneförhöjning, utan hon stod kvar på samma lönenivå som under 1984. Men sen kom det i alla fall till högsta chefen på Musikaliska akademin, som är nuvarande HD-ordföranden Johan Munk, som extra knäcker där. Och han tog tag i saken och började förhandla, och då fick hon sin löneförhöjning. Ja, när det gäller min far så innebar det jag ska väl inte kalla det för regelrätt utfrysning, men han har varit väldigt aktiv inom olika akademiska kretsar och sammanhang. Och det har märkts på alla andra att de vet mycket väl vem han är och vem hans son har varit. Så på så vis har han också fått lida utav det hela.
Om du skulle få tillbaka din läkarlegitimation nästa år till exempel, skulle du kunna sätta igång och jobba då?
Nej. Hur gärna jag än skulle vilja, så är det fullständigt orealistiskt. Jag klarar inte av det utifrån min hörsel. Det går inte.
Hur länge sedan?
Plus att alla ens kunskaper har ju blivit fullständigt obsoleta. Jag menar, på 25 år så utvecklas den medicinska vetenskapen högst avsevärt. Och det saknar jag ju. Ja, men det räcker bara för mig att slå upp en sedvanlig fast katalog. Herregud, de har bytt ut 80% av alla läkemedel.
Kan du berätta bara lite kort, var bodde du och Margareta innan ni flyttade ut till Täby?
Innan? Ja, då bodde vi i min lägenhet på Södermalm. Mm.
Låg den i närheten av någon särskild tunnelbanestation?
Ja, den låg direkt i anslutning till Zinkensdamm. Mm.
Om man skulle beskriva Margaretas utseende bara lite kort. Oj. Ytligt, så att säga.
Och jag är dålig på att beskriva människor.
Var hon mörk eller blond?
Nej, hon var mörk, mörkhårig.
Mm. Var hon tjock eller smal?
Nej, hon var ganska smal. Medial kroppsbyggnad.
Hade hon ibland lite kortklippt frisyr?
Ja, det hade hon.
Hade hon ljusa eller mörka ögon?
Ljusa eller mörka ögon? Ja. Oj, nu frågar en personlig sak här. Det borde jag ju känna till.
Vi kan lämna det. Kan du beskriva hur uppfattar du ditt eget psykiska tillstånd idag och under de här 25 åren?
Hur jag uppfattar...
Ditt eget psykiska, hur mår du?
Hur jag mår... Ja, det är väldigt, väldigt subjektivt. Det är att jag själv upplever... Det jag upplever som klart svårast, det är att dessförinnan så har jag varit en människa som har liksom, ja, har stått i centrum och har fått styra och ställa och tala om för andra vad som är rätt och vad som är fel. Men nu har allt det tagits ifrån en. För att hela ens intellektuella hederlighet, den är ju, ja, den finns inte kvar. För det finns ingen som lyssnar på en.
Är det något du vill lägga till? Något annat? Tänker på?
Ja. Jag försöker ändå att försöka hjälpa andra människor som har råkat illa ut inom rättvisan och blivit anklagade. Och jag ägnar en stor del av min lediga tid åt att gå igenom deras ärenden och fall.
Är det vad du gör, så att säga?
Det är vad jag gör för att liksom hålla hjärnan i trim.
Tack, då har jag inga fler frågor.
Några frågor från motsidan?
Inga frågor.
Nej, ingen från rätten heller, utgår jag från.
Nej.
Då är även detta förhör avslutat.